Låt oss be. Tack Herre för att bara du är Gud. Och tack för att du har fört oss samman. För att ge oss allt det goda som du längtar efter att få dela med oss. Tack för att vi får vara samlade som syskon till gudstjänst. Och tack för att du har gett oss din heliga ande. Jag ber att din ande skulle lysa upp ditt ord denna eftermiddag. Så att vi förstår vilket hopp du har kallat oss till. Din är all ära i evighet. Amen. Den här söndagen brukar ibland kallas för ekumenikens söndag. Söndagen för alla kristnas synliga enhet. Och kyrkårets rubrik är följdriktigt enheten i Kristus. Och man skulle kunna angripa detta tema på en mängd olika sätt. Men jag skulle vilja börja med att läsa söndagens evangelietext. Som vi hittar i Lukas 22. Vi läser ifrån vers 24. Lukas 22, vers 24. Sedan kom de att tvista om vilken av dem som skulle anses vara den största. Då sa han till dem, kungarna uppträder som herrar över sina folk. Och de som har makten låter kalla sig folkets välgörare. Men med er är det annorlunda. Den störste bland er ska vara som den yngste och den som är ledare ska vara som tjänaren. Vem är störst? Den som ligger till bords eller den som betjänar honom? Är det inte den som ligger till bords? Men jag är mitt ibland er som er tjänare. Ja, om man ser på den här texten så kan man konstatera att den inleds med ordet sedan. Och det antyder att det är någonting som har hänt innan och sen att det här kommer sen. Och det kanske kan hjälpa oss om vi nu blickar tillbaka till textstycket innan. Och funderar på vad det säger för att vi ska förstå det här sammanhanget och förstå vilken större helhet som den är insatt i. Och läser man den texten så förstår man att den här berättelsen utspelar sig runt ett dukat bord. Det dukade bord där Jesus precis har ätit den sista måltiden tillsammans med sina lärjungar. Vi kommer alltså in i berättelsen just efter det att Jesus själv har instiftat nattvarden. Herrens måltid. Lärjungarna har varit med om historiens första nattvardsfirande. Man sitter fortfarande runt bordet. Vilken grej, eller hur? Tänk att ha fått vara med när skapelsens herre själv bryter brödet och delar bägaren. Men någonstans får jag känslan av att lärjungarna som sitter samlade inte riktigt har insett vad de har varit med om och vad de är med om. För det som händer, det är, precis som vi just läste, att de börjar tvista om vem av dem som skulle kunna anses vara den största. Hallå? Jesus har just berättat för dem om sin död. Han har instiftat ett nytt förbund. Han har firat nattvard tillsammans med dem för första gången i världshistorien. Och de tvistar om vem av dem som skulle kunna anses vara den största. Om man läser evangelierna så inser man att det här är inte första gången som den här diskussionen förs. Men nu, efter 3 års vandring tillsammans med mästaren, dygnet runt, 3 år av undervisning, av under och tecken, av glädje och sorg. Kan de inte lite bättre, tänker man. Och säkerligen har du stött på samma fenomen mer än en gång. Hur någon annan än du själv är så uppfylld av sitt eget jag att den inte på något sätt kan ta in att det pågår andra saker runt omkring dig. Men tänk själv, om du skulle stå värd för en middag med dina allra närmsta vänner, hur du där och då, med bävan, tyngd av allvar och oro, i förtroende delar nyheten att förmodligen kommer vi inte kunna träffas så här mer. Jag har precis fått ett tungt besked. Och hur de som sitter runt bordet lyssnar allvarligt, de hör vad du säger. Men ganska snart så börjar de diskutera det ena och det andra. Inte för att skryta, men det går ju rätt så bra nu alltså. Man har ju avancerat på jobbet liksom. Tror inte det är många som tjänar så mycket som jag gör just nu. Känns inte helt klockrent, eller hur? Men ska jag vara helt ärlig, så kan jag ju se samma tendenser i mitt eget liv. Hur de egna funderingarna, hur de egna bekymren har en märklig förmåga att skymma den större helheten. Där tillvaron tenderar att kretsa kring min egen axel. Där jaget osökt hamnar i centrum. Och allt det där vet Jesus om. Han visste det då och han vet det nu. För han känner sina lärjungar. Han känner oss. Var och en. Han känner till våra styrkor. Han känner till våra svagheter. Och han älskar oss. Tålmodigt. Och i samtalet kring nattvardsbordet så tycks det inte ens som att han blir upprörd. Jag tycker det är intressant hur Bibeln framställer sin tids kyrkliga ledare. Jag menar, de 12 lärjungarna, med undantag för Judas Iskariot, var ju den tidiga kyrkans ledare. När Jesus hade fullbordat sitt uppdrag här på jorden så var det de som tog vid. Och ändå så framstår de mer än en gång som rätt så egocentriska personer. Men ibland, om jag får säga det själv, rätt så låg fattningsförmåga. Trots detta så är de ju faktiskt en handplockad samling individer som alla ges förtroendet att leda den kyrka som Jesus själv grundade. Det är ett stort ansvar. Och vilken samling sen. 12 personer med olika politisk färg, med olika utbildningsgrad, olika ställning i samhället, olika temperament, och ändå handplockade av Jesus själv, av skapelsens herre. Vanliga människor som du och jag, med uppenbara luckor trots allt som de har varit med om. Och samtidigt utvalda ledare. Och notera hur Bibelns författare inte på något sätt försöker mörka deras svagheter. Och man kan ju ställa sig frågan, finns det ett budskap i detta faktum? Och vad har det med enheten i Kristus att göra? Låt mig återkomma till den frågan. Men som vi konstaterade så verkar alltså inte Jesus särskilt upprörd över hur lärjungarna agerar. Även om man kan tycka att det är inte särskilt taktfullt. Samtidigt är han allt annat än passiv i samtalet. För det han gör, det är istället att vidga perspektiven. som han är en mästare på att göra, som han har gjort många gånger förr och som han fortsätter att göra. Ja, han börjar med att konstatera att kungar och makthavare ofta brukar ta fördel av sin position. Att de uppträder som herrar och låter kalla sig för folkets välgörare, att det i sig inte är något anmärkningsvärt. Men, säger han, med er är det annorlunda. Ja, ni är ledare. Ja, ni har ett större ansvar än de ni leder. Så är det då inte rimligt att det är ni som ska ligga till bord och andra som ska betjäna er. Det låter ju faktiskt inte helt ologiskt. Men han fortsätter. Jag är mitt ibland er. Som er tjänare. Jag är mitt ibland er. Som er tjänare. Johannes berättar i sitt evangelium om hur Jesus innan den här måltiden har tvättat lärjungarnas fötter. Och när han gjort det förklarar han också varför. Så här står det i Johannes 13. Förstår ni vad det är jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre och det med rätta. För det är jag. Om nu jag som är er herre och mästare har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort med er. Sannerligen, jag säger er, en tjänare är inte för mer än sin herre. Och en budbärare inte för mer än den som har sänt honom. Vet ni detta, är ni saliga om ni också handlar så. Ja, det är en sak att uppträda som herre. Och att låta sig kallas för folkets välgörare. Men Jesus som är alltings herre. Som i sanning är folkets välgörare. Han uppträder som en tjänare. Han uppmanar sina lärjungar att göra detsamma. Han uppmanar oss att göra detsamma. Oj. Men om man blickar tillbaka på kyrkohistorien. Och ställer sig frågan hur den världsvida kyrkan har förvaltat denna uppmaning. Som har lästs i kyrkor genom århundradena. Så måste man nog konstatera att det har gått sådär. Allt för ofta har den kristna kyrkan fallit för frestelsen att uppträda som herrar. Och allierat sig med de styrande makterna. Liksom man mer än en gång har låtit högmod och oförsonlighet slå in kilar mellan kristna syskon. Så har kyrkan då misslyckats i sin strävan att följa Kristus? Självklart! Visst har hon det? Liksom hon har lyckats i samma strävan. För vi lever i en värld som väntar på att fullbordas. En värld där bristen är en ständig följeslagare. Men där ljuset ständigt sipprar igenom som en påminnelse om att allt är möjligt. Där nåden är ständigt verksam. Och där hoppet om att allt kommer att fullbordas är levande. Ett sånt tecken. Ett sånt hoppets tecken tändes 1974. När Sara Johansson föddes till världen. Hon som kom att bli min fru. Samma år så tändes ett globalt sett större hoppets tecken. När 2700 kristna ledare från över 150 länder samlades i Lausanne i Schweiz. Där samlades man för att tala om hur hela kyrkan ska förmedla hela evangeliet till hela människan i hela världen. Och det kan låta som en rätt så torr samling. än denna träff, denna stora samling med tusen och åter tusen kristna företrädare kom att bli en svallvåg och starten på det som skulle komma att kallas för Lausanne-rörelsen. En rörelse som fått vara och som fortfarande är en samlande kraft inom den världsvida kyrkan. I den så kallade Lausanne-deklarationen, häftigt namn, finns förresten en länk på Johanneskyrkans hemsida. Kan ni läsa den i dess helhet. Där står bland annat: vi bekänner att vårt vittnesbörd ibland har tagit skada av syndfull individualism och onödigt dubbelarbete. Vi kommer nu överens om att söka en djupare enhet i sanning och helighet, gudstjänst och mission. Och det här blev inte en engångshändelse. Man träffades 1986 i Manila, också länk på Johanneskyrkans hemsida. Och 37 år senare i Kapstaden i Sydafrika. Och där slog man fast ännu en gång att en söndrad kyrka har inget att säga en söndrad värld. Ett konstaterande som samtidigt underströk vikten av att den kristna kyrkan måste söka enhet mitt i den mångfald som den rymmer. Och jag håller med. Enhet mellan olika kyrkor, mellan olika kyrkofamiljer, tror jag är ett viktigt vittnesbörd som ger evangeliet en helt annan trovärdighet. Och jag är verkligen tacksam över allt det arbete som gjorts och som görs för att på olika sätt försöka ena Kristi kropp. Samtidigt som de här stora perspektiven ibland kan kännas så stora och rätt så svåra att förhålla sig till som enskild individ. Det är liksom så avlägset utan att det på något vis är oviktigt. Och det är ju så vi fungerar. En händelse som händer, inträffar i vår närhet, kan engagera oss på djupet, medan exakt samma händelse på andra sidan jordklotet oftast går oss förbi. Det finns en gräns för vad vi kan ta in. Men vi påminns ju faktiskt om enheten i Kristus. Just där vi står. När vi denna söndag samlas till gudstjänst. När vi vecka efter vecka träffas i våra hem. I våra husförsamlingar. Även då får vi vara med och praktisera enheten i Kristus. Ibland är detta något fantastiskt. Något som kan vi längta efter. Något som håller oss uppe, som ger oss energi. Och sådana stunder är jag helt övertygad om att Kristus gläds med oss. Han som längtar efter att vi ska inse vårt beroende både av honom och av varandra. Just av den enkla anledningen att det är till en sådan gemenskap som vi är skapade. Samtidigt kan samma gemenskap utmana oss på djupet. Det kan såra oss. För tveklöst är det så att det är lättare att umgås med personer som får oss att känna oss sedda, älskade, efterfrågade. Medan andra personer helt uppriktigt kan pröva vårt tålamod maximalt. Men det var likadant för lärjungarna och likadant för Jesus. Och Gud har fört samman ett folk. Inte för att man är 100% kompatibla med varandra, utan för att vår djupaste förening har vi i Kristus själv. En sån grupp kristna som Gud förde samman för att vara hans kropp, i sin stad, i sin tid, var församlingen i Filippi. En församling som Paulus var med och grundade och som låg honom varmt om hjärtat. Till denna församling skriver han ett brev som brukar kallas för glädjens brev. Och där står bland annat följande. Från kapitel 2, vers 1. Om det alltså finns tröst genom Jesus Kristus, Uppmuntran från kärleken och gemenskap från anden. Om det finns ömhet och medkänsla, gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag, fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Två ord skulle jag vilja betona särskilt i den här texten. Det ena är om. Och det andra är då. För om det inte finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken, det vill säga Gud själv, och gemenskap från anden, då kommer vår strävan efter enhet att misslyckas. Då kommer vi aldrig förmå att leva i samma kärlek eller ens komma i närheten av det sinnelag som fanns hos Kristus Jesus. Men om det finns tröst genom Kristus, uppmuntran från Gud och gemenskap från anden. Om det dessutom finns ömhet och medkänsla, ja då kanske det faktiskt finns hopp trots allt. Då kanske enheten i Kristus faktiskt kan få vara en enande röst till en söndrad värld. Enheten i Kristus blir möjlig först en stund när Jesus får vara i centrum. I mitt liv, bland sitt folk, överallt. Och jag vet. Det låter så enkelt. Men det är i sanning ingen quick fix. Det är en livsväg. Så vad hade lärjungarnas ofullkomlighet med enheten i Kristus att göra? Och vad är det som gör att det är så hoppfullt just detta att Bibelns författare inte försöker mörka deras uppenbara brister? Kanske för att du liksom jag upplever det fullkomligt omöjliga i att leva i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag, fria från självhävdelse och fåfänga, att vara ödmjuk och sätta andra högre än en själv, att inte bara tänka på sitt eget bästa utan också på andras, att låta det sinnelag råda som också fanns hos Kristus Jesus. Känslan av att jag fixar inte detta. Det är bara att se på konkreta exemplet. Bra. För det är ju hela poängen. För det är när vi inser att vi fixar inte detta. Vi har misslyckats. Precis som lärjungarna mer än en gång skildras allt annat än fördelaktigt. Det är då vi får stämma möte med Kristus ännu en gång. Och upptäcka, men jag är inte ensam här. Det är fler som har gjort samma insikt. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Jag tror att nattvarden är en nyckel. Att i nattvarden finns en förvandlande kraft. Att Jesus faktiskt är närvarande och betjänar oss varje gång vi firar Herrens måltid. Att hans ande verkar i och genom oss. Nattvardsgemenskapen är ingen garant. Det är ingen garanti för att vi lever Kristuslikt. Det har vi sett. Historiens allra första nattvardsfirande mynnade ut i diskussionen vem av lärjungarna som tyckte att den var störst. För där och då lät de annat komma i centrum. Men genom deras exempel och genom våra egna erfarenheter och genom Jesus sätt att vara och bemöta sina lärjungar, oss, så tror jag att nattvardsbordet kan få bli platsen där vi tränas i Kristuslikhet. Där vi i mötet med honom får låta oss förvandlas. Där vi, denna brokiga samling människor som har samlats här den 28 augusti 2016 för att fira gudstjänst i Johanneskyrkan, får vara ett konkret uttryck för enheten i Kristus. Där vi får påminnas om att denna gemenskap, det är en Guds gåva till oss. För det som djupast förenar oss, det är Kristus. Jesus är i centrum utav allt. Inget annat håller. Ingenting betyder mer. För om inte Jesus är i centrum i vår gemenskap, ja, då har vi tappat bort vår egen identitet. Men tänk då, vad fantastiskt att söndag efter söndag bjudas in till måltid av Jesus själv, där han uppriktigt längtar efter att få betjäna oss och fortsätta att forma oss till sina lärjungar, där vi med hans hjälp får se på varandra med hans ögon. Låt oss be.